Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre, lär mig att älska ditt ord. Låt din ande idag visa rikedomen i din nåd genom att vi får vara dina tjänare. Amen. Den text som jag har valt som predikotext idag är saltartexten. Den är från den 119:e salmen, verserna 97-98 och 103-105. Vad jag älskar din undervisning, hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, det är hos mig för evigt. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Herre, skriv du in dessa ord i våra hjärtan och gör dem levande. I Jesu namn. Amen. Jag ska först ge en liten bakgrund och föra in lite oss i den här texten, i den här psalm 119. Och jag har tagit del av en saltarkommentar som professor John Brogue har gett ut. Jag ska lite referera den alldeles i början. Psalm 119 är den längsta psalmen och det längsta kapitlet i Bibeln. Det brukar vara en sån där juniorfrågesportfråga det här. Vilken är den längsta psalmen? Den här psalmen är en ovanlig psalm. Den är uppbyggd som en alfabetisk psalm. Ja, det finns nog andra sådana psalmer som är uppbyggda så att varje vers börjar med en ny bokstav i det hebreiska alfabetet. Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Men det som skiljer den här psalmen från andra är att för varje bokstav så finns det 8 rader i den hebreiska texten. Det är 8 verser i vår bibel, det ryms inte på en rad. Och de här 8, de bildar tillsammans en helhet som vi kan kalla en strof. Och varje rad i den här strofen börjar med samma bokstav, alltid med de här bokstäverna som kommer i första versen. Den här bokstaven som inleder den här strofen är bokstaven mem. Det är den 13:e bokstaven i det hebreiska alfabetet. Men texten slutar inte inom den här 13:e strofen, utan den avslutas med den första versen ur den 14:e strofen. Det är den som är så känd, som vi alla har hört och kanske kan utan till. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den här strof 13 är lite annorlunda också än andra strofer, för den innehåller bara lovprisning. I allmänhet så ingår i de här stroferna i den 119:e salmen böner och också begärböner, där man vänder sig till Gud med bön om att han ska göra någonting. Den här strofen, den är bara lovprisning. Det finns 8 olika benämningar på Guds ord i psalm 119. Och de här olika benämningarna återkommer nästan perfekt i varje vers i de här stroferna. I olika ordning och lite på olika sätt. Och inte riktigt 100%. Det finns vissa som saknar någon av dem. Och vissa har dubbelt av något ord. Jag ska ta fram de här orden så får ni ju lite jämföra med den här texten. Och kan läsa det på nytt när ni kommer hem. Det första ordet som finns, det är undervisning. Vad jag älskar din undervisning. Det här översätts i många biblar med lag. Så var det också med kyrkobibeln 1917, den gamla bibelöversättningen. Där stod det: hur kär har jag inte din lag? Och man kanske rycker till inför det här. Hur kan jag älska Guds lag som säger vad jag måste göra? Men egentligen handlar det inte om den lagen i det här ordet, utan det handlar om Guds hela undervisning. Guds undervisning, allting vad Gud säger. Det andra ordet är vittnesbörd. Lagens två tavlor kallades också vittnesbördet. Och den ark där, förbundsarken där lagens tavlor förvarades, kallas också vittnesbördets ark. Det tredje ordet är bud. Det kan också ibland stå befallningar. Det är föreskrifter och regler. Det fjärde ordet är stadgar. Vi vet ju, om vi har varit med i föreningsverksamhet, att stadgar bestämmer hur någonting ska göras. Det är bindande natur. Det femte ordet är befallningar. Men det kan också stå lite då och då för bud. Bud och befallningar är ganska nära varann. Det sjätte ordet är domar. Och det är ett ord som avser en rättssak. Alltså ett rättsärende som har avgjorts på ett bestämt sätt. Det heter domar. Och det används också om Guds ord. Guds domar. Det sjunde ordet är det allmännaste ordet. Och det är ord. Det står i allmänhet för Guds ord, men det används också särskilt om Guds tio bud. För att på ett par ställen så står det i andra Mosebok de tio orden. Och inte de tio buden, utan de tio orden. Och det är just det samma ord som här används. Och det sista och åttonde, det är utsaga, som också kan översättas löfte. Det är en poetisk synonym till ord, och i Svenska folkbibeln används i den här, för det här ordet löfte. Nej, förlåt mig, det är nog ord som används här. Egentligen är alla de här orden utbytbara. De är ganska nära varandra som synonymer. Och därför varierar också översättningen av det här, så att ibland står det ena och ibland det andra. Men det handlar alltid om det som Gud har uppenbarat. Guds ord. Varje vers uttrycker en lovsång till Guds ord. Om vi multiplicerar 22 bokstäver med 8 verser så blir det 176. Det finns alltså 176 lovsånger i den här salmen. Salmen är en mäktig lovprisning av Guds uppenbarade ord. Det uttrycker glädje över att han har velat ge oss nåden att få lära känna Gud. Ordet är sötare än honung i munnen. Då kan vi säga att temat för den här saltartexten och som hela salm 119 är glädje i ordet. Glädje i ordet. Och sammanfattningen är det som vi börjar med. Vad jag älskar din undervisning. Nu ska vi tillbaka lite och fundera på det här. Hur vi kan älska Guds ord. Och i synnerhet så som det stod då förr, hur kär har jag inte din lag? Man blir förundrad över det här och tänker att lagen är Guds bud. Se dem som tvång som man inte på något sätt vill älska. Man älskar ju inte tvång och hårt arbete. Man tänker sig då en piska som en arbetsledare i forna tider brukar gå med och piska slavarna med så att de ska arbeta bättre. En sån arbetsgivare älskar man ju inte precis. Som går med piskan och slår en på ryggen om man lite håller upp i arbetet. Men det är inte så det här ordet ska fattas. Gud undervisar oss. Därför är det bättre att vi säger vad jag älskar din undervisning. Men det finns också annat som kanske överraskar oss. Strax efter vår text i vers 99 så säger salmisten: jag är klokare än alla mina lärare. Hur kan han säga så? Längre fram: jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Låter det inte lite som högmod det här? Jag är klokare än mina lärare. Ingen av dem vet bättre än jag. Jag vet mer än de gamla. Så där lär ju inte Bibeln i allmänhet. Vi ska se upp till dem som är över oss de som är våra lärare, de som är äldre än vi. Men vi ska observera den här glädjen och lydnaden i förvaltarskapet. Den kommer inte från befallningar och krav. Och psalmisten lovprisar inte sig själv, utan han lovprisar Guds ord. Blicken är riktad mot Guds välsignelse, välviljan mot oss. Alltså det är inte lag i den strikta betydelsen av ordet lag. Det handlar om Guds rika evangelium. Om vi tänker lite och själva inför den här psalmistens framställning. Ja, min fromhet förefaller nog som ogodaktighet. Även om saltarsalmen lovprisar Gud och därmed framhåller evangeliet, så kan de här orden spegla vår egen bristfullhet och väcka syndakännedom hos oss. Då fungerar den som lag. Men inte så att den ger oss glädje. För när vi speglar oss i de här orden så får det oss att skämmas. Jag är ju inte en sån som älskar Guds lag över allt annat, eller älskar Guds ord, undervisningen, över allt annat. Jag har inte förstånd att ta vara på Guds stora och rika gåvor. Så blir det alltså en orsak till att bekänna vår synd. Men glädjen som kommer till uttryck här i psalmen, den kommer av att psalmisten har sett det stora i undervisningen som Gud har gett oss. Kristi ord. Det är när vi får lära känna Jesus som kärleken till hans ord växer fram. Och med det kärleken till medmänniskorna och lusten att göra det goda. Där skapas glädjen i att få vara med i Guds rike. Och vara förvaltare av Guds nåd, alltså det tema som vi har idag. Vi ska lite tänka på hur Gud ger oss sina föreskrifter. I många sammanhang finns evangeliet före lagen. Vi ska till exempel tänka på Guds första bud, som det Jesus i andra Mosebok 20. Där är vi ju vana att läsa, du ska inte ha andra gudar. Eller, jag är Herren din Gud, du ska inte ha andra gudar. Vi kommer alltså direkt med att säga, så här får du inte göra, det här måste du göra. Och egentligen så börjar ordet före det här. Det börjar med att Gud säger, jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är grundvalen för buden som sen fortsätter med konsekvensen. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Först börjar Gud med att berätta vem han är, vad han har gjort. Sen säger han, därför ska du göra så här. Orsaken till att Gud förbjuder avgudar är hans stora nåd mot sitt folk. Innan Gud ger oss sitt budord som rättesnöre berättar han först vad han har gjort. Om vi översätter lite det här första budet i vår situation så borde det lyda, jag är Herren din Gud som har frälst dig till evigt liv i min gemenskap. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det här har Gud gjort för oss. Då vi ser Guds godhet mot oss ska vi inse att vi är skyldiga att tjäna och lyda honom. Det är inte så att vi först beslutar oss för att lyda honom för att han ska bli nådig mot oss. Nej, det är hans godhet som ger oss lust att fråga efter hans vilja. När Gud ger israeliterna det tredje budet, det som handlar om vilodagen, sabbaten, påminner han om hur Gud skapade världen, himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Och hur han sen vilade på den sjunde dagen. Därför skulle de också vila. Först, vad gör Gud? Sen, vad gör ni? Gång på gång ger Gamla testamentet sina förmaningar att hålla fast vid Guds bud. Efter att det först har framhållits hur god Gud har varit genom att föra sitt folk ut ur Egypten. Hur han lett dem genom öknens strapatser. Hur han mättade dem med manna när de var hungriga och med kött att äta vaktlar. Hur han gav dem vatten ur klipparna att dricka när de var törstiga. Han har utvalt Israel till sitt folk av nåd, inte för att de var större och bättre än andra folk. utan för att han älskade dem och helt utan deras förtjänst gjorde dem till sitt folk. Därför ska de som hans folk lyssna till honom och följa hans bud. På samma sätt är det Nya testamentet. Innan Paulus riktar sina förmaningar till oss i slutet av Romarbrevet, med början från det 12:e kapitlet, så har han gått igenom grundligt hur vi blir rättfärdiggjorda av Guds nåd. Hur Gud rent av rättfärdiggör den ogudaktige. Hur han har valt oss till sina barn utan att fråga efter vår förtjänst. Först sen undervisar han oss om vad vi ska göra och ger oss förmaningar till ett gott liv. Därför säger Paulus så här i Romarbrevets 12:e kapitel, den första versen. Därför uppmanar jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga tempeltjänst eller gudstjänst. Och Johannes skriver i första Johannesbrevet 4. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det här själva kärnan finns. Gamla testamentet vittnar om honom som skulle komma. Nya testamentet vittnar om honom som har kommit. Hela Bibeln vittnar samstämmigt om att vi inte av oss själva kan skaffa oss Guds välvilja. Utan det är Jesus som med sitt heliga liv och med sitt oskyldiga lidande, sin död och sin uppståndelse har frälst oss och gett oss arvsrätt till himlen. Det är det som Guds ords undervisning, Guds lag eller Guds stadgar eller Guds vittnesbörd eller Guds domar, kort sagt Guds ord, det vittnar om det här. Därför, håll Guds ord i ära. I vår text heter det, av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. Att glädja sig över ordet och prisa sig salig för att vi har fått det, alltså inte högmod, utan det är en lovsång till Guds storhet och nåd. Så till sist en påminnelse om dagens tema. Goda förvaltare av Guds nåd. Vi frågar vad vi gör av den stora godhet som Gud har låtit oss få del av genom att uppenbara sitt ord för oss. Jag vill nämna två saker. Det första är, vi ska inte förakta Guds ord och anse det vara förlegat och ovetenskapligt. Guds ord har alltid varit föremål för hån och förtal. Om Jesus sa judarna att han var en samarier, en som tillhörde den mest föraktade människogruppen på den tiden. Och han var besatt av en ond ande, sa de. Man sa att han var en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Och han säger att det ska bli likadant för hans lärjungar. Han säger så här i bergspredikan. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Om apostlarna sa man när de predikade på alla möjliga språk på den första pingsten. De har druckit sig fulla på sött vin. Paulus skriver i andra Timoteus brevet 3. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Ja, det står. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men de ska förneka dess kraft. Den Guds fruktan som människorna i de sista dagarna visar upp är ett sken. Det är falskt. För de förnekar Guds ords kraft. Och kraften, det är evangeliets kraft. Därför blir det så här som så precis stämmer in på den tid vi lever i. Precis det vi läser om i tidningarna och som vi hör i nyheterna i radio och tv. Man förnekar ordet. Idag hånar man Guds ord särskilt när det undervisar oss om skapelsen och Guds allmakt. Men då ska vi komma ihåg att människorna har gjort så i alla tider. De kristna har alltid blivit hånade för att vara gudaktiga. Guds ord om Jesus och honom som korsfäst är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, säger Paulus. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft och Guds vishet. Vi har blivit utrustade med Guds ord för att tillrättavisa denna onda värld och för att visa att det finns bara en väg till räddning. I denna tid när så många suckar över hur vi förstör vårt klot genom klimatförändringar, när många håller på att uppges av ångest då det inte tycks bli någon frälsning från den onda smittan som härjar, då har vi ett budskap. Gläd er, för Gud är nådig mot oss. Gläd er över att Gud har gett oss sitt ord. Det som är vår lykta som visar oss den rätta vägen och som aldrig någonsin ska gå under. Vi ska berätta för människor att deras enda hopp finns i att omvända sig och lära känna Gud och vår frälsare i hans ord. Det andra som jag vill säga till sist. Vi ska hålla Guds ord högt, vörda det och gärna lära oss det. Vi har fått Guds ord som vår lykta för att lysa upp framför oss. Utan det kan vi inte se vägen som vi ska gå. Men Guds ord lyser upp vägen. Det visar också på irrvägar och varnar oss för att gå på dem. Det lär oss att hålla våra fötter borta från varje ond väg. Guds ord har förmågan att leda oss genom att det är den helige andes verktyg. Det ger motivering till vårt förvaltarskap. Det vägleder och det lyser också upp våra egna syndiga tankar och vägar. Därför stoppar det vårt högmod och våra anspråk på att veta bäst. Och det leder oss till korset där vi får vittnesbördet om hur Gud låter sin kärlek möta oss ovärdiga och ger oss syndarnas förlåtelse. För Gamla testamentets fromma var glädjen att se Guds nådiga handlande genom historien. Många saltarsalmer beskriver Guds skapelse och hans underbara räddning från Egypten. Efter återkomsten från Babel gladdes man åt att Gud förbarmade sig över folket, låtit dem få återvända och bygga upp templet. Och profeterna fröjdades över att se Messias i fjärran. Hur är det med oss? Vad har vi att glädja oss över? Vi har sett hur profetiorna gått i fullbordan. Vi har sett Messias komma. Vi har sett hur allt uppfylldes som Mose och profeten hade sagt. Vi har lärt känna Herren Jesus. Han har kommit till dig och mig personligen genom att i dopet klä på oss sin rättfärdighet som håller inför domen. Därför, låt oss älska Guds ord och alltid ha det med oss. Där får vi ljuset. Där får vi förstånd att tjäna honom rätt. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.